Hej alla fantastiska lyssnare, nya som gamla. Jättevälkommen till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Det här avsnittet är inspelat på distans via datorn. Så det betyder att ljudet kan låta kanske lite annorlunda mot vad ni är vana med. Jag kommer göra så framöver att jag kommer ha vissa avsnitt som jag spelar in på distans. Och då kan ju ljudet skiljas lite grann eftersom vi sitter på med en varsin dator. Vissa av de här avsnitten kommer man kunna se även som vloggformat, alltså med video. Det här är ett sånt avsnitt som man kan se i även vloggpoddformat. Jag vet inte vad man ska kalla det. Så vill man, du som lyssnar, du lyssnar ju på en podd. Alltså du som lyssnar exakt nu. För det här försnacket ser man inte på vloggformatet. Men om du även vill ta del av samma avsnitt men i vloggformat, så går du in på hemsidan, klickar dig till Patreon och blir en Patreon-medlem. Så för alla som är Patreon-medlemmar så kan du se just det här avsnittet i vloggformat. Jag kommer göra lite sådana avsnitt framåt där man kan se på Patreon lite mer filmaktigt eller vad man säger. Så det blir spännande. Så vill du se mig och Bitten som är med idag i den här intervjun om sockerberoende, så gå in på Patreon som du gör på hemsidan beroendepodden.com. Där hittar du även mailadressen till mig om du vill få tag på mig. Och jag erbjuder ju även föreläsningar om beroende och min live story. Jag skräddarsyr efter ditt behov. Så har du ett företag och vill att jag ska komma och föreläsa, så mejla mig. Och jag erbjuder även recovery coaching. Är du intresserad av att höra mer om det så kan du också mejla mig. Ja, idag har jag med mig the one and only Bitten Jonsson. Ledande expert inom sockerberoende. Jättevälkommen till Beroendepodden, Bitten.
Tack Anneli. Spännande. Mm.
Ja, men jag är jätteglad att du är med och jag har följt dig i många år. Och jag har även läst din bok, Sockerbomben. Förut hette den väl Sockerbomben i din hjärna, men nu bara Sockerbomben, eller minns jag fel?
Nu heter det sist, tredje versionen är Sockerbomben 3.0.
Ja. Och du har ju specialiserat dig på just sockerberoende, som det är fortfarande inte klassat som en sjukdom i Sverige, väl?
Yeah.
Du får rätta mig om jag har fel.
Landet Hedenhös, kära du, när det gäller beroende. Vi är ju landet Hedenhös när det gäller beroende, brukar jag säga. Ja.
För du är ju skolad från USA och där har de ju kommit mycket längre i utvecklingen. Och där är det klassat som en sjukdom,
nej,
i alla fall.
Nej, det vill jag, alltså, där vet alla vi experter som har jobbat i många år att det är ett beroende. Och vi jobbar så och vi behandlar så. Men om man ska säga klassat som, då brukar man ju prata om diagnosmanualerna. Ja. Världshälsoorganisationens ICD-10 snart 11. Uppdaterade version. Och amerikanska psykiatriförbundets DSM-5. Ja. Den står ju inte med där som diagnos än. Mm. Och det kan jag berätta lite mer om sen, varför det är så. Men det är ju först. Du får ju tänka också att det har ju också att göra med sjukvårdens kunskap och framförallt kostnader. Follow the money. Och sen tänker jag då en försäkringsfråga, framförallt i USA. Och sen tror jag, jag kan säga det redan att jag har ju jobbat med kommittéerna som ska försöka få in det i de här diagnosmanualerna. Mm. Problemet är ju att det här fenomenet har så många namn. Det heter ju då, vi säger sockerberoende och det är matberoende och matmissbruk och anorexi och självsvältssyndrom och kräksyndrom och hetsätningssyndrom och överätande disorder. Och alltså jag och en kollega, vi satt oss en gång för det här flera år sedan, 2014, ja 10 år sedan, och så gjorde vi en lista på alla namn det här har hos olika experter världen över. Och du vet, då får du ju tänka att psykologin och psykiatrin och näringsspecialister och diabetesläkare och jag skulle kunna räkna upp 100 andra. Mm. Har ju sitt eget namn på det. Och det gör ju att man kan inte enas om vad det heter och hur det beskrivs. Fast nu gör vi ju framsteg igen med att få WHO och ta upp det då. Och likadant American Psychiatric Association. Så vi har ju hållit på att jobba med det. Och så blir vi, har vi fått avslag och säger att det finns inte tillräckligt med forskning. Fast det gör det. Och så håller man på sådär och tjafsar då. Men jag tror att det har med det att göra. Och alltså jag tror att Big Food och Big Pharma vill ju inte ha in det här. För att men alkoholism kan man ju acceptera. Alla är ju inte alkoholister heller. Men det är många som har problem med mat. Och då blir det luddigt och konstigt. Men jag ska säga det redan nu. Vi behöver inte älta det här med forskning. Det finns forskning. Sockerberoende finns. Det, liksom, det går att diagnostisera. Jag har utvecklat ett diagnosinstrument. Jag vet ju. Jag tror inte. Jag vet. Jag har gjort det här i 31 år. Det som gör ont i mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är alla människor där ute som ska försöker. Ska jag tro på den eller den? Eller är det, vad är det beror det på? Är det här har jag gjort fel? Vad tror du de har? Skam. För att de har kontrollförlust över mat. Känner av omgivningen stigma. Skärp det. Ät mindre och träna mer. Alltså de här som yttrar sig kan ju ingenting om hjärnan och biokemi. Det här, jag brukar säga som Carlton Eriksson, var en av mina favoritutbildare. Vill du veta var beroende sitter oavsett utlopp? Ett är tvingen här, ett här, där inne här. Inte här eller i magen eller i fettvalkar. Så, men alltså det är det svåra konceptet. Det är ju som när folk säger, hjälp mig, jag behöver gå ner i vikt. Alltså nu pratar jag sjukligt överviktiga människor också som har många följdsjukdomar. Har du en bantningsmetod? Nej, så jag bantar inte folk och jag jobbar inte med övervikt. Tittar de på mig, va? Nej, så jag. Men vet du vad jag gör? Jag lagar din hjärna och rasar vikten. Förstår du? Det är här det handlar om. Så det är det som folk har så svårt att fatta.
Jo, nej, men vi som är beroende människor vet ju. Alltså jag vet ju också att sockerberoende finns. Även om det inte är liksom klassifierat här i Sverige. Men och jag lever nära en person, en anhörig som har sockerberoende. Som jag har sett hur den personen har kämpat med sitt beroende hela livet. Och skammen kring det och ljugandet och allt som är precis likadant.
Av omgivningen blir, eller inte respekterad av omgivningen. Det är det som retar mig. Det är därför jag går igång. För jag är så trött på att folk säger, det finns ingen forskning.
Nej, men det är just det du säger. Vad är det som händer i hjärnan med signalsubstanserna, dopamin? Det är ju liksom, vi får ju en reaktion på
maten. Vet du vad, det är värre än så med sockerberoende. Det är det svåraste och värsta beroendet av alla. Därför att det är så tidig exponering. Man ger ju inte kokain och alkohol till en, eller alkohol till en treåring.
Nej.
Men här börjar det väldigt tidigt med klämmisar och du vet, alla möjliga skitsaker. Processad föda, kemikalier, fruktos som är väldigt beroendeframkallande och bla bla bla. Folk kan ju inte det heller. Men problemet är ju att tidig exponering och sen omgivningens patologiska välvilja ska trösta dig. Här får du. Jag vill muntra upp dig och jag vill fira dig. Socker, socker, socker. Och det handlar inte bara, det är socker och alla former av mjöl, processad mat och ultraprocessad mat. Och den är mycket farligare. Jag kan återkomma till den. För att det är den som har tippat mycket över ända nu. Men, och då är det ju så här att just de här faktorerna. Och så sen denna neglekt av omgivningen då. Som inte vill lyssna på och hjälpa. Det skapar ju den här skammen. Det är ju därför människor söker inte hjälp. Orkar inte ta itu med det här. Inget stöd. Alla de här faktorerna gör att det är det mest svårbehandlade av alla. Och sen är det tre saker. En som är sockerberoende kämpar inte bara med belöningssystemet, signalsubstanserna. Utan de kämpar med en överaktiv reptilhjärna där ätcentret sitter. När det blir överaktiverat av ett överaktiverat belöningssystem, då blir ju den här hetsen att äta, den blir ju, jag måste äta annars dör jag. Det är alltså inget vanligt, jag borde äta för jag är hungrig. Det är mycket, mycket värre än så. Sen har du en tredje faktor. den här typen av föda ger en ökad produktion av insulin i bukspottkörteln. Mm. Ju mer insulin som går ut, desto mer sjunker ditt blodsocker. Mm. Du åker rollercoaster, alltså det vi kallar volatile blood sugar, kraftigt svängande blodsocker, som kan ge alla symptom från olust till självmordstankar. Ja. Vilket väldigt många missar då. Och nu är man fast i den här triaden, förstår du? Belöningscentrum skriker, reptilhjärnans ätcentrum. Det är ju överlevnad allt det här. Mm. Och problemet då när du har haft för mycket insulin för länge och får insulinresistens, vilket händer långt, långt, långt innan du har blodsocker, många år innan alltså, då får du ju näringsbrist i cellerna. Och hur smart är du då? Hur mycket energi har du? Och det här dränerar mitokondrien.
Mm.
Det är det som är så farligt, alltså din cells energifabrik. Så folk tror att de har ångest och är deprimerade när de istället inte har någon energi. Yeah. Och du, med det du berättar för mig, och jag har ju också känt av det här, tröttheten från helvetet kallar jag det för.
Mm.
Alltså, hur kul är det då? Det är ju inget kul, och då tror vi att vi är deprimerade när vi egentligen har energibrist på cellnivå. Det här önskar jag att folk kunde ta in.
Ja.
Mm. Så vad jag jobbar med är att återskapa energin och laga mitokondrier. Och i kroppen.
Mm. Mm. Jo, och jag hänger med. Jag förstår vad du säger.
Ja.
Däremot så är det ju svårt för kanske en människa som inte har hört det här språket för vad är mitokondriker och vad är insulinresistent, alltså så liksom. Så, men jag tänker att vi ska väl komma in på det också. För det finns otroligt mycket att prata om när det kommer till just sockerberoende. Också en av de, som du säger, tuffaste beroende. Det är ju någonting som vi inte bara kan lägga bort. För alkohol kan ju vara så här, okej, jag har problem med alkohol. Då slutar jag dricka och sen jobbar jag med mig själv. Jag behöver aldrig mer dricka alkohol. För det är inget som jag behöver. Men mat är ju någonting som vi behöver. Så därför blir det ju också extra, extra svårt.
Det är hot om död. Det är hot om död om du inte äter.
Ja.
Och då är det ju enorma stresssystem i kroppen som går igång. För kroppen vill att du ska överleva.
Mm.
Så det är ju massor med saker som händer biokemiskt.
Ja. Men jag tänker, du har ju själv en bakgrund med beroende och både med alkohol och socker, och jag vet inte om du har haft andra beroenden också. Vi är ju lite duktiga på att hoppa mellan olika innan vi lär känna oss själva, förstå hur vi fungerar och kan bryta hela det beteendet liksom.
Ja. Vi har ju bara ett belöningscentrum.
Ja.
Så jag menar, beroende är, och jag tycker så illa om termen beroende, men vi har ingen bättre, för missbruk är ännu värre, men beroende, det låter liksom som tjepp. Förstår du? Det är så något så mesigt. Och folk är rädda för det också samtidigt. Det är väldigt dubbelt ord. Men missbruk är 10 000 gånger värre. Det är det värsta ord jag vet. Så det använder jag inte. Men därför älskar jag amerikanskans addiction. Yeah. Och jag ska förklara varför. Det är inte för att snobba med någon engelska. Utan när jag gick utbildningarna i USA så sa man bara att addiction kommer från latinets addicere.
Mm.
Och det betyder fångad, förslavad.
Yeah.
Och det är där vi är.
Yeah.
När drogen har, så att säga, när vi har utvecklat beroende i hjärnan, då är det ju kört. Mm. Och därför är det viktigt att förstå också att idag, alltså vi brukar ju säga att det är liksom, du vet, någon relik, en människa som vi stöter på som har ett utlopp.
Mm.
Det är för att socker banar väg för alla andra utlopp. Så socker är the gateway drug. Det är därför också som den är så farlig att ge till barn.
Mm.
Och det heter alltså addiction interaction disorder eller interaktivt beroendesyndrom.
Mm.
Det är förresten min kompis Roger Nilsson som har hittat på det. Eller kom upp med den förklaringen, så det är bra. Men ja, absolut. Så jag säger så här. Jag är en addict.
Ja. Yeah.
Och leende och stolt över det.
Mm.
För mig betyder det att jag är född med en väldigt känslig kropp. Och det är en gåva. Jag brukar ta jämförelsen, jag älskar ju rymdforskning. Så du vet, webbteleskop och allt sånt där, det kan jag dregla över. Och Marcus vant i rymden och jag blir överlycklig för det. Jag önskar att jag var där. Men vad jag vill säga med det, för att jag menar att vi och kosmos är samma sak, det är en sak. Vi kan gå tillbaka till det där när vi pratar andlighet. Men jag hatade att jag var alkoholist. Jag ville ta liv av mig, jag tyckte att det var skamligast jag har varit med om, när min exman i USA tvingar in mig i behandling. Jag, alkoholist. Jag slogs som en dåre. Med käften alltså, inte fysiskt. Men jag vägrar ju. Och jag var alkoholist i 13 år. Men så här är det. Det började med socker när jag var 4-5 år.
Yeah.
Hela min tonårstid bantade jag. Du vet, banta. Inte äta någonting. Eller tre salladsblad. Och sen slutar alltid med mackor. Och sen godis och sen glass. Och så var jag misslyckad. Upp och ner i vikt. Och det som jag vet idag, det är ju att socker ger depressioner och ångest. Så under min tonårstid, jag var väldigt duktig i skolan och tyckte om skolan. Men många månader vaknade jag med ångest. Det var innan jag började dricka. Och då sa ju mina föräldrar, när man går in i puberteten. Pubertet och hormoner och pubertet och få mens och kraven i skolan. Man har alla dessa psykologiska förklaringar.
Ja.
Och jag kände aldrig igen mig det. Men det var det enda vi hade. Så okej, det är väl det här. Men det märkliga var att jag fick ju inte vara hemma från skolan. Utan det var gå. Så när jag kom iväg, alltså du vet, åt frukost, började röra på mig, gå iväg. Då försvann det där under dagen. Sen åt jag skit igen på kvällen. Vad tror du hände nästa morgon? Och det här delar har jag delat med så många. Så här var det under många år i min tonårstid. Sen när jag var 19. Då gick jag sjukvårdsutbildningen uppe i Sollefteå. Och då skulle vi dricka, för vi skulle gå på fest. Vi skulle gå på danspalats. Och det var mycket militärer där, så det var skitroligt att gå dit och dansa. Halsta och allt vad det hette. Så då drack vi. Så första gången jag drack var jag 19 år. Och då delade jag med din en flaska vin. Och jag tänkte så här. Det var absolut roligast jag gjort i hela mitt liv. Tacka fasen för det. För det var ju redan en bana. Där inne. Av sockret. Och om du visste vad många jag har pratat med som har exakt samma. Men nu måste jag backa lite. För det var nämligen så här. Att när vi höll på då, där i sjukvårdsskolan, då bantade vi på dagarna. Än idag spya på frukt och keso. För det var ju det vi skulle äta på lunchen på Gunnevi. Vad tror du vi gjorde på kvällen? Jo, då ringde vi till taxi. Och så beställde vi pizza och glass och godis. Vi tänkte, vi börjar om imorgon. Det är klart, vi var ju svält. Vad fan, att jobba hela dagen. Vi var ju döslut på kvällen. Och kunde inte motstå suget. Det var ju alltid någon som sa, men vi kör ikväll, så börjar vi imorgon. Så, men då var det någon snille där som kom på, vi börjar röka. För att då går vi ner i vikt och det dämpar aptiten. Så jag undrar hur många människor snusar och röker idag som ett sorts aptitnedtryckande medel, istället för att det är kulturellt som man trodde, eller balt eller grupptryck. Det tror jag ett fåtal. Jag tror att de flesta använder nikotin i den bemärkelsen. Så jag köpte ett paket Marlboro och jag lovar dig, jag var beroende innan kvällen var slut. I loved it. Så det kom före. Först var sockret. Sen kom nikotinet. Och vi pratar nu om aktiva, psykoaktiva substanser som man tar in. Och sen kom ju alkoholen. Och jag älskar den. För jag blev en riktig partybrud. Jag hade hemskt mycket sprit och jag var jätteduktig i skolan. Var aldrig hemma. Så det tog lång tid innan jag fick konsekvenser. Därför att jag var ganska högfungerande. Vilket många av oss är flera år innan det smällde. Och det som hände då var ju att jag började dricka själv. Jag kom till USA och där fanns det barskåp. Det hade ju inte vi i Sverige. Man köpte ju alkohol när man skulle dricka. Men nu gifte jag mig och bodde med en amerikan. Och det var ett jättebarskåp. Och det var bara att gå och ta lite då och då. Och folk tror att jag drack alkohol för att lugna ner mig eller slappa. Vet du hur alkohol funkar på min hjärna? Och det här lärde jag mig under min utbildning, att man ska fråga folk, vad gav alkoholen dig? Då kommer du få höra att någon säger, ja, slappna av, bli lugn, bli gasen. Så samma psykoaktiva substans har olika effekter på människors belöningshjärna, därför att vi har den känsligheten.
Ja.
Mm. Jag är av naturen speedfreak, så det förstärkte det för mig. Men jag trodde ju då när jag kom i behandling att jag var världens uslaste. Och tänk när de sa i behandlingen att jag skulle gå på såna här stödgrupper. Jag var så förbannad. Alltså det var ju förnedrande. Jag. Och i USA på behandlingshemmet så hade de en tavla. Var fullt med nyckelpigor. Svarta nyckelpigor med vita prickar. Och så var det en röd med svarta prickar. Och så står det så här. Och du tror att du är speciell?
Yeah,
det gjorde vi alla. Ja, men jag är inte er andra. Jag är inte lika alkoholist som er andra. Alltså det är ju. Alltså gamlingarna, du vet. De här som har varit med några år. De går, oh shit. Been there, done that. Men,
yeah.
Men så var det i alla fall. Så att jag var fruktansvärt knäckt när jag kom hem från 6 veckor på behandlingshemmet. För jag tänkte, mitt liv är slut. Det finns ju inget roligt att göra längre. Men min hjärna hade ju byggts om så att alla andra banor låg ju och sov. Idag kan jag ju väldigt mycket om hur hjärnan, prefrontala cortex, limbiska systemet, neokortex, reptilhjärnan, hur de här slutar att fungera ihop och hur vissa blir större och andra mindre.
Mm.
Det är därför, när jag äntligen lärde mig det här, och plus att jag älskar rymdforskning då, och så läser jag om de här, du vet, teleskopen vi skickar ut i rymden som är så känslig, så känslig, så känslig. Ja, men det, känslighet är något vackert. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Det är ingen defekt. Jag är tacksam för min känslighet. Den gör att jag kan inte röka, jag kan inte äta socker och mjöl och jag kan inte supa. Och tack och lov fanns jag, det är ju, jag är ju 72 snart, så att jag fanns inte i miljöer med allt knark. Jag tror jag rökt hash en gång och det var det värsta upplevelse jag var med om, för jag var trött. Mm. Jag ville ju på speed.
Yeah.
Men alltså så var det. Så att, och för mig, det var inget trauma bakom. Alltså, det här med att det är trauma som orsakar beroende, det är en jättefarlig myt. Jättefarlig myt. Det är nämligen så här, beroende är en egen sjukdom i sig.
Yeah.
Sen om man samtidigt har en massa trauma eller blir utsatt för trauma medan du drogar, så blir det naturligtvis mycket, mycket värre. Och du måste ju ha hjälp med bägge. Men det är inte orsakat av det.
Mm.
För det tror jag också gör att många är rädda att gräva i sitt inre. För de tror att de kanske dricker drogar på grund av något som har hänt.
Mm.
Och så länge man fortsätter att ta drogen kan man aldrig läka från ett trauma eller PTSD eller ångest eller något. Så det är ju också någonting, alltså att gå i terapi och droga, det är ju att spola ner pengarna i toaletten, man kan säga. Ja. Man måste bli drogfri först, läka hjärnan, sen får du tillbaka kraften i mitokondrien som är cellens energifabrik.
Ja.
Då kan du ta itu med ditt liv. Det som är kvar att ta itu med.
Men du, det är över 38 år sedan du blev nykter.
Mm.
Pratade de om sockerberoende på den här behandlingen?
Nej,
då, eller?
Nej, de hade inte det namnet. Men jag ska berätta om det. Jag var på ett av USAs bästa behandlingshem på den tiden. Capistrano by the Sea i Newport Beach i Kalifornien. På det stället hade vi 3 stora avdelningar. Det var för oss addicts. Och det var alkohol och kokain var vanligast.
Ja. Yeah.
Och sen var det en för anorektiker och överviktiga. Så tänkte jag, anorektiker, smal, överviktiga. På samma avdelning. Och jag fattade ingenting. Jag hade aldrig sett det. Sen var det en avdelning för de som hade dubbeldiagnoser. Alltså, för det finns ju beroende och en psykisk sjukdom.
Yeah.
Det är något annat. Jag har inte jobbat med det och vill inte jobba med det. Jag jobbar med addicts. I love addicts. Men grejen, vad man kan säga, det som jag tyckte var så konstigt då, som inte jag förstod då, men sen när jag började plugga det här och började titta bakåt, tänkte jag, vad konstigt. Vi hade samma föreläsningar hela tiden om dopaminerga systemet, om kroppen, det var samma friskfaktorer man tillförde.
Mm.
Så de var ju inne på att det var ett sorts beroende. Eating disorders, overeating, pathological attachment to food, alltså besatthet av mat. Mm. Är det en och samma sjukdom? Och det är det ju. Men alla mina patienter som har ett beroende från unga år, de har svält sig, de har dietat. En hade 159 dieter, skrev hon på min Facebook-sida igår. Under sitt liv, hon är 80 nu. De har hetsätit, de har kräkts, de har laxerat, de har tokträna, fasta, alltså you name it. Och de har till slut inte orkat längre och tappat taget och bara äter och blir jättetjocka. Det är en sjukdom. Och det här med att börja banta och svälta sig och hetsäta och kräkas och till slut inte orka. Det är ju från början kontrollmekanismer. Man hatar ju den här cravingen och att man har kontrollförlust över maten. Så då börjar man ju banta och så börjar man svälta och så, förstår du?
Mm.
Så tappar man tag och så börjar man hetsäta och så får man panik och då måste man stoppa fingrarna i halsen. Men det är ju ett beroende under.
Ja. Mm. Hur, för jag är inte så insatt i just vården kring anorexi och så här i Sverige, men det antar jag att du har lite koll på då.
Nej, jag vill inte veta, för det jag har hört hittills är ju lära sig äta måttligt.
Ja.
Och det går inte på en beroende. Det är ungefär som vi tog in alkoholister och heroinister på en klinik och skulle lära dem att dricka. Och det finns ju en sån klinik i Stockholm också, V och Fasa. Men jag ska inte gå in på det. Men alltså att lära en addict. För det första så har vården och samhället otroligt usel kompetens på att diagnostisera. Ja. För det är så här, det finns tre typer av människor. Sociala användare. Folk som aldrig har något problem med alkohol. De har stoppknappar. De vill inte ha. De blir mätt på en liten bit choklad. De äter inte skit. Sociala användare. Eller vi skojar och säger normisar.
Ja.
Ja. Men alltså, en underbar resa jag har gjort är med Pia Nordström som är medförfattare på mina böcker. Hon är ju normie. Du vet, när hon och jag pratar ibland, vi skrattar så vi skriker. En jul kom jag hem till henne, jag måste berätta här. En sån här liten, en chokladask som var så här liten. Och sen öppnade jag den, för jag var nyfiken, för jag hade aldrig sett den. Du, chokladbitarna i den var mindre än sockerbitar. Och det här var efter jul. Och så sa jag, men vad är det här? Och så säger hon så här. Och så är det två borta. Gud, säger jag, när fick du den här? Ja, det är några veckor sedan. Och då äter två. Ja, men jag är inte så sugen, vet du. Det är inte vad jag gillar. Du vet, hade jag fått en sån, då äter upp hela på 3 minuter. Och sen hade jag gått och köpt 5 till. Mm. Sen har du skadligt bruk.
Ja.
Där hittar du ätstörningar, känsloätare, stressätare, ingen kunskap, ätare, kulturätare. De äter av en orsak. Där kan man fråga, varför gör du så här mot dig själv?
Mm.
Och det här kan man diagnostisera. Sen har du oss addicts. Man ska aldrig fråga en addict, varför super du? Varför knarkar du? Varför äter du? Då kommer man ljuga för dig, för det finns ingen anledning. Förstår du?
För då man blir... Eller det finns alla anledningar också.
Jo, för de är på, ja. Men egentligen är det för att de har blivit beroende. Yeah. Mm. Och förstår man det här och jobbar med det här, då kan man ju naila dem direkt och hjälpa dem. Men då är det nolltolerans.
Yeah.
Så vi äter inget socker, inget mjöl, inget processad mat och inget ultraprocessad mat. Och ingen frukt och ingen nötter. Man kan ha en svag känslighet, vilket innebär att man kanske blir beroende först när man är 35 och har druckit väldigt länge. Då först kanske man blir alkoholist eller...
Yeah.
Mm. Men sen kan man ju ha en stark känslighet och då kan man ju utveckla det när man är 3 år om man får fel.
Så du tänker att de som blir alkoholister i 40-årsåldern har haft den här känsligheten med sig från födseln, bara
absolut.
Att den har,
ja. Absolut, men de har aldrig så att säga hamnat i situationen där det var 3 ducks in a row, förstår du? Det kommer
Jag har ju
en blixt från klar himmel.
Nej. Nej, men det är viktigt att nämna. Nej, men jag har ju i min släkt på båda sidorna och min
Samma här.
son har i sin släkt på båda sidorna, alltså på min sida och på pappans sida. Men min son, han är en sån där normalis, lagom. Och det är så jag har varit så här, alltså
Är det för fel på han?
jag blev det fel på BB här? Hur kan han vara så lagom med allt liksom?
Bortbyting.
Och det är sådana här små grejer. Jag har ju som sagt sockerberoende nära i familjen. Vet jag ju hur jag fungerar med socker. Jag kan ju inte heller ha hemma. Har jag glass i frysen så äter jag upp det. Och har jag kakor i skafferiet så äter jag upp det. Och köper jag en
Nej, jag kan inte ha
godispåse.
hemma och jag kan inte utsätta mig för det, för att jag har
Nej.
kontrollförlust. Eller nu idag har jag inte det. Jag har ju varit
Nej.
så länge i programmet så att jag vet ju vad jag ska äta och inte äta, så idag har jag ju inget större problem. Men den där
Nej.
jävla röda hunden, du vet den där lömsk, listig, falsk, stark, tålmodige, viskar ju ibland så här, men vad du har varit duktig. Ska vi inte ha lite choklad? Fick jag panik i början för många år sedan när jag kämpade med det här. Jag sa, tänk om jag återfaller då, ja du vet.
Men jag brukade få göra så att när min son skulle till sin pappa när han bodde varannan vecka, och så hade, för han kunde ju ha ett påskägg fram till sommaren, du vet. Han bara låg där. Man bara, vad är det för fel? Och
också.
jag var så här, du får ta med godiset till pappa. Nej, men det är mitt godis, mamma. Ät inte upp mitt godis när jag är borta. Antingen tar du med godiset till pappa eller så är du borta när du kommer hem. Du vet, så. Han kunde gömma det godiset och jag hittade det. Och liksom. Så, ja. Och, nej, det är också det där att jag kan komma över till honom och han liksom har en sån här chokladask som han fick på julafton. Och så kollar man så är den
Ja,
knappt
men alltså man
äten.
hyper sig inte på de här människorna.
Nej.
Och jag brukar skoja och säga så här, kan vi inte forska på dem?
Ja.
Ja,
Här, man bara, men varför har du inte ätit upp det här? Nej, men jag är inte sugen. Man,
nej,
ah, det handlar inte med det. Alltså, finns
nej.
det då ät?
Jag
Ah,
vet
men det är
inte.
kul. Det är kul att kunna skratta åt det. För
Ja, men vi
det
måste
är ju
skratta lite.
galenskap när man
Och
håller
när
på
min
sådär.
röda hund kommer då och försöker
Ja.
liksom förföra mig. Förut som jag sa, då var jag rädd och tänkte, åh gud, men jag återfaller, och vad ska jag göra? Ring och och nu är jag så här, oh, hi babe, are you visiting? Jag pratar ju engelska med den. Det är där jag lär. You know what, säger jag. We don't have time to do that today. Come back another day. Och då släpper den här kampen och då släpper det här. Och kommer den tillbaka om en timme, då säger jag samma sak. För stressen av att jag skulle kämpa ökar ju suget. Så nu, om jag känner det lilla suget nu, så går det ju över på bara liksom någon minut. Så jag säger, oh, hi, good to see you. Not today.
Men hur länge har du varit sockerfri då, om man säger så? Jag vet inte om du
Ja,
pratar i den
det där är en
termen,
svår fråga. För jag har ju faktiskt ätit potatis och sötpotatis någon gång under åren, och frukt och
men.
bär.
Men jag tänker från liksom vitt, alltså det här.
Ja, men det är ju länge. Alltså läsk har jag inte druckit på 30, över 30 år. Och vitt bröd, ja, kanske 25. Alltså när det gäller maten, så jag har ju inte någon sån här. Jag vet när jag började tillfrisknandet, det var i november 92. För då var jag på min första kurs i USA. Sen under åren har jag ju testat flera olika matplaner. Den ena sämre än den andra ibland. Så om jag säger så här då. Det här med att jag har ätit någon form av kolhydrater, alltså färskpotatis med surströmmingen och någon brödbit ibland eller så. Det är ju länge sedan, men det är inget som jag noterar. För mat är ju inte på samma sätt som alkohol. Där är det ju svartvitt. Har du druckit eller inte druckit? Ja. Men den här kosten som jag äter nu, där jag inte äter nötter och frön och vegetabiliska oljor, och jag äter i stort sett alltså animaliskt protein, fett, olivolja, MCT-olja och lite grönsaker ibland. Eller ja, ofta. Sen 2016. Så man kan säga att trial and error under många år, och försöka följa andras matplaner som inte funkade på min biokemi. Och sen har jag naturligtvis lärt mig otroligt mycket av de här experterna på metabol och ketogenkost. Så det är de jag följer idag. Det är så jag jobbar och lever då. Så när jag förstod det, då försvann suget i stort sett. För att då lärde jag mig att lyssna. Jo, och så sen det här, så jag måste säga. När För alkoholen var ju lätt att sluta med. Det gjorde jag ju alltså 1985, den 27 september. That's it, dead gone. Nikotin 92, dead gone. Men socker är ju en annan, och det här är ju något viktigt att lära folk som kämpar med det här, att det är inte liksom svartvitt i det heller. För vi har olika biokemi, och man måste lyssna på den. Men det som ställde till det så infernaliskt, det var detta förbaskade kladdade med känslor. Oh, I hate it. När jag gick kurser hos Gorski så lärde han oss att tankar utlöser känslor, utlöser impulshandlingar, utlöser beteende. Du kan inte jobba med det så. Du kan inte börja med tankar och känslor, för de är ju screwed up. Därför att din hjärna är ju skruvad, eller hur? Den är ju felkopplad efter beroendet på alla de områdena. Så vi lärde oss att börja, man ändrar beteende först. Du vet, man säger så här, don't think, do. Jag älskar det uttrycket. Fast folk blir galna när man säger det. Men det handlar om. Du kan inte tänka. Du kan inte prata. Och du kan inte läsa det friskt från beroende. Du kan bara ändra beteende. Och hur svårt ska det vara att förstå det? Vilka självhjälpsböcker har du hemma? Vill du komma och se min samling? Du kan skoja och säga till folk. Och visst, de ger ju saker, men du kan inte rå på ett beroende så. Det är två saker som gäller. Bort med drogen, totalt. Alla ämnen som agerar som psykoaktiv substans på dig. Och ändra ditt beteende. Och då så sa ju de här, du vet, gamlingarna då, som hade gått före mig. De sa ju så här, ja, det här är skitlätt. Allt du behöver göra är att ändra hela livet. Och rymmer till en öde ö. Nej men alltså, så att maten är mycket svårare, och det är därför vi jobbar så mycket med det här att återställa energin. Jag har ju gjort screening på depression på så många, och humörsvängningar och ångestattacker och ilskutbrott och allting. Och när man tar bort socker och mjöl så försvinner ju det hos de flesta. Några behöver mer hjälp att jobba med det, men alltså kraftigt svängande blodsocker i hjärnan skapar ett otroligt oförutsägbart beteende. Så när vi lär oss att äta och laga mitokondrien med beteende då. Då lär vi oss att sätta upp gränser och strategier så vi inte gör impulshandlingar. När man klockan är två, jag äter inte två, jag äter klockan fyra. Så var du än bjuder mig på så är klockan två så äter jag fyra. Punkt. Alltså det är ju en sån sak, impulshandlingar. Och sen då börjar jag närma mig mina känslor och upptäcker att otroligt mycket känslor är falska, orsakade av en förstörd biokemi. Oj, och så börjar jag då jobba med det och läka det. Och då kommer jag i kontakt med, då kommer du upptäcka att massor med såna här negativa tankar, och jag är usel och jag är så dålig och jag kan ingenting och det kommer aldrig att gå, blä blä blä. Då upptäcker du ju det, och då tränar ju vi då väldigt mycket, det är det vi säger, alltså att bygga friska, mata den blå hunden, din friska sida. Men tänk så här, men gör så här, så får du se att känslorna ändras. Så vi börjar ju rätt ände. Du kan inte börja med tankar och känslor på en beroende. De är ju inte connected, de är inte hopkopplade.
Den kosten du äter, eller så här, för de som inte riktigt förstår, för du säger man ska inte äta mjöl. Varför ska man inte äta mjöl? Jo, det är för att mjöl blir socker. Det omvandlas till socker.
I munnen blir det.
Så liksom för att det är så svårt för många att liksom
förstå. Ja, men om jag använder ordet stärkelse eller kolhydrat istället då. Kanske det blir lättare. Vi människor är inte skapade att äta en massa kolhydrater. Vårt system är inte byggd för det. Bukspottkörteln är inte byggd för det. Mättnadshormonerna är inte byggd för det. Saltsyreproduktionen i magen är inte byggd för det. Bla bla bla. Sen är det en annan väldigt intressant sak. Den här fruktansvärda, horribla vegantrenden som pågår överallt nu. Vill man ha näringsbrister ska man äta vegankost. Tjoho! Och om man vill äta mat med antinutrienter, oxalater och toxiner. Det är nämligen så här att din hjärna består av väldigt mycket fett.
Ja.
60-70% beroende på hur packad myelinskidorna runt neuronerna är. Vet du vad? Det är faktiskt animaliskt fett i dem. Mm. Vegetabiliskt fett, vegetabilier, skapar inflammationer.
Ja.
Ja. Så det är därför vi heller inte äter några fröoljor, nötter, mjöler. För det innehåller ju, omega 6 finns ju i mjöl också. Det är inte bara stärkelsen. Så tyvärr så dissar vi det helt alltså. För det skapar inflammationer och det skapar fetma.
Ja.
Jag lyssnade på en läkare som heter Chris Knobb vid 2 år nu i maj. Fantastisk föreläsning om PUFA. Jag mässade honom på LinkedIn idag och frågade, kan inte du komma och föreläsa för oss? Superviktig föreläsning om de här vegetabiliska raffinerade oljorna. Men vet du vad som är intressant?
Mm.
I november 98 hade jag en av mina första kurser på en kursgård här i Hälsingland. Då kom en dietist till mig som heter Birgitta Bergströmer. Hon jobbar inte som dietist längre, men hon är reseledare i Stockholm, eller guide är hon.
Mm.
Jag fick ett papper av henne som heter Från frö till olja. Där det stod, du vet, hur man tillverkar margarin. Det var ju fruktansvärt. Så jag har ju predikat om det i alla år. Jag tror inte att jag liksom har påverkat de som tillverkar det så mycket. Men folk blir chockade när jag äter ju bara smör och ghee. Ja. Och 98 till nu alltså. Nu först kommer det lite större. Det finns mycket information idag. Men under de åren jag har jobbat finns det, har inte funnits. Men det är många år sedan.
Och, nej men just det hade jag diskussion igår, just om smör och margarin. Liksom, varför man inte ska äta margarin, för det är bara processat skit.
Det är ett konstgjort process, att det är skadligt fett för din hjärna och dina celler.
Och det är det vi som har lite kunskap med kosten och så, det är ju det som man ser, det är ju att det är vi många som lever med obalans. Vi har för lite omega 3 och för mycket omega 6. Då får jag rätta om jag har fel här. Omega 6 är ju det som vi får i oss av fel fetter till exempel. Medan omega 3 kan man boosta med rätt fetter. Och det är det som vår hjärna behöver för att orka tänka och inte få inflammationer. För mycket omega 6 skapar inflammationer och med det kan man också, som du säger, bli deprimerad etc.
Ja, och få massa inflammatoriska och väldigt allvarliga sjukdomar. Förresten, du kan ju komma och jobba med mig. Det var ju skitbra.
Ja, men jag är nog i rätt tillsatt med kosten. Jo, men jag har en del utbildningar inom det också. För jag tycker det är så otroligt intressant. Mm. Och jag är uppvuxen med en mamma som har haft fibromyalgi. Där jag också, alltså det finns ju andra, nu säger inte jag att fibromyalgi på grund av kosten. Men däremot kan den smärtan bli bättre om du äter bättre.
Både av kosten. Jag säger inte att alla med fibromyalgi har fått kosten, men
men man kan bli bättre om man tänker på vad man äter och också andra sjukdomar som men jag tycker kosten är otroligt viktig men det är också ett lite tabubelagt ämne, alltså man får ju inte. Jag vet att för många år sedan så skrev jag ett inlägg på min gamla blogg jag hade. Den finns inte kvar längre, men då skrev jag något som titeln var så här, sluta unna dig skit. För att jag tycker att så här, som människa,
I love it.
Och den där delades och inom så här, bara några timmar så hade jag haft 100 000 läsningar. Och det blev ju krig under liksom, det jag hade skrivit. Och bara för att det handlade om mat, för det finns så mycket åsikter kring det. Men om man pratar om liksom, alltså det är egentligen är det rätt så logiskt. Vissa saker är vi inte skapade för att äta.
Nej, enkelt, liksom. Nej,
Ja.
Då finns det studier att den här typen av kost jag äter, ketogenkost, minskar sug dramatiskt hos alkoholister i behandling.
Ja, för hur många gånger har man inte sett människor som slutar dricka, men sen helt plötsligt nästa gång man ser dem har de gått upp 20-30 kilo.
Och fått diabetes. Ja, jag ser det här på vissa stödmöten, om jag säger det. Jag har sett det väldigt ofta. Ja. Och när jag blev nykter så fick jag ju lära mig också liksom att unna det nu, kaffe och det var ingen fara att sluta röka och det behövde vi inte göra. För vi hade ju varit så duktiga, vi tog ju bort alkoholen. Så det var ju när jag hade varit nykter i 7 år som jag lyssnade på Terence Gorski och förstod att shit, jag måste ju ta rökningen om jag vill bli frisk.
Mm.
Det var ju när jag tog bort den, det var ju då jag drattade på arsle i chokladsåsen. Jag hade inte sett det då, så det liksom, jag älskar ju socker från när jag var barn och tonår och även när jag varit nykter. Men det var ju inte lika dramatiskt som när jag hade tagit bort alkohol och rökning, förstår du?
Yeah.
Då hade jag tagit bort 2 av 3 och då sa det bara boom. Då ville jag ju liksom lägga glass och choklad i ett badkar och dränka mig där i och bara äta. Alltså cravingen blev fruktansvärd. Det var ju så jag upptäckte det här.
Ja, och så var det för mig. Men jag var också storrökare. Jag rökte 1 paket om dagen. Wow. Och kunde även snusa en halv dosa. Och vid ett tillfälle då rökte jag ett paket. Jag snusade en halv dosa. Och jag hade nikotinplåster. Eller tuggummi. Alltså, så här, att det här med att försöka sluta röka genom att använda nikotin... Det gjorde bara så att mig blev det bara värre. Så när jag väl slutade, jag slutade först med snuset, men sen var det liksom bara sluta helt med allt. Och sen tillämpade jag liksom 12-stegs tänk kring det beroendet.
Det är det jag har gjort på allting också. Ja.
Men då också när jag slutade röka 1 halvår efter jag slutade dricka. Men det var då också jag började bli sötsugen. Alltså så här, jag kunde ju som sagt äta upp min sons godis när han var hemma. Men när jag började köpa själv, det var ju när jag slutade röka. Då blev det verkligen uppenbart. Att det var liksom,
det var därför man kan säga att sommaren 92 var ju liksom, det var min sockerknarkarsommar. För då hade jag ju slutat med nikotinet då. Och, och så tyckte jag ju då att jag hade varit så duktig.
Mm.
Man hade slutat med alkohol och rökning. Alltså hallå, då kan man väl få äta lite choklad. Det var bara det att liksom, första kvällen var ju lite choklad. Men du vet, bara några veckor senare var det så här mycket choklad. Alltså badkar. Typ. Och jag minns att jag sa till en amerikansk kollega, vad är det för fel på mig? Jag har slutat med rökning, jag har slutat med alkohol, men jag kan inte sluta med glass och choklad som var mina favoriter. Andra har ju mjöl, pasta och deras duker då.
Ja.
Deras drog. Men, och då så säger jag, titta om mig och säger så här, du kanske är en food addict. Och jag sa, va? Jag hade aldrig hört ordet. Jag höll på att svimma. Nej tack, så det räcker med addictions nu. Vad lite jag visste. Det var ju då det började. Ja, men så gick det till.
Ja, nej men. Och exakt. Vart hittar man socker? Det är ju liksom inte bara det här vita sockret som vi tänker. Nej. Glass och kakor och godis. Utan det är också liksom. Mjöl, bröd, pasta, du har potatis, ris. Sen är ju en del väldigt känsliga även för laktos. Det är ju
fast inte som en drog, men alltså,
nej, men om man, jag tänker om man ska bryta ett sockerberoende så måste man också hitta det man kanske går igång på
liksom, som kan
trigga en vidare in i något annat, tänker jag på.
Men nästan alla sockerberoende ska ju inte äta några mjölkprodukter annat än smör och ghee, för de reagerar på kaseinet. Ja. Däremot är får och getost bättre, för det är mindre kasein.
Ja.
Kaseinet i de andra, alltså grädde och crème fraîche och ost och det här på komjölk då, vilket är så synd, jag älskar ju det. Min syra är ju mjölkbonde. Gud, jag kunde vara där och dricka egentligen. Men... Det triggar alltså insulinproduktionen oproportionellt mycket mot hur mycket kolhydrater det är, tyvärr.
Mm.
Så att många går inte ner i vikt och får insulinresistens av de mjölkprodukterna. Vilket är sorgligt, men tyvärr är det så.
Mm. Men sen är det ju också mycket det här att folk säger att just när det kommer till sockerberoende att ja, men det är väl inte så farligt, man får ju inga konsekvenser av det. Jag vet.
Jag dör.
Och konsekvenslistan både fysiskt, mentalt, känslomässigt, ekonomiskt, alltså listan är ju enormt långt. Allt
den är fruktansvärd,
från...
den är fruktansvärd. Ja. Det var ju väldigt, väldigt korkat sagt.
Jo, men det är så många serier på det liksom.
Det vet folk säger.
Och det är, jag, som sagt, min nära, kära sockerberoende personen, det har ju fått både fettlever, början på diabetes och
inflammationer.
Inflammationer och alltså
depression.
Just all...
Ja, då. Jag kan allt det där.
Mm. Och jag, ja, men jag såg till och med, ja, jag läste på din sida, då var det några grejer som jag inte hade läst någon annanstans förut, men det var även typ gråstarr, hemorrojd. Alltså,
gula där... smyckenskador. Han hade ju en professor som föreläste för några veckor sedan, John Cripps, berättade att det är gula fläcken, makuladegeneration, ja.
Nej, men så självklart är ju konsekvenserna allvarliga och det kan ju leda till döden med sjukdomar och även självmord när man, alltså depression.
Ja, det är det jag menar, psykiskt. Ja, ja, gud, depression, bipolär, alltså det är konsekvenser. Och idag vet vi också att det är 13 olika sorters cancer kopplad till det här. Och demens, det är ju diabetes typ 3 idag. Alltså det är den föreläsningen vi ska höra om ikväll nu då, det här med cerebral glucose hypometabolism, alltså att insulinresistensen gör att det blir för lite glukos i cellerna i hjärnan, för att det kommer inte in i hjärnan och det orsakar då hjärnskador och demens till slut. Det är inte många som vill se heller.
Nej, nej, för man, folk är inte redo kanske, jag vet inte varför, att det här lägga bort det där söta, vad ska man då ha och njuta av livet? Ja, vad ska man då
undra? Det är så här att under tiden du har blivit beroende av det söta så har ju de här hjärnorna för lycka och leka med hunden, odla rosor, läsa något roligt, djupa samtal. De neuronbanorna i hjärnan har ju så att säga, det är ingen ström i dem brukar jag säga. Så då säger man till patienten, ja men istället för att äta nu då på kvällarna, kan du göra det och det, du kan ju börja handarbeta eller lära dig att rida eller, I mean, jag kan ju plocka fram tusen saker, jag kan ju hålla på babba så. Nej, men det är inget roligt. Nej, säger jag, jag vet att det inte känns roligt därför att du har inte aktiverat de banorna, därför att de här 18-filiga highwayen av sockret, den tar ju över allt det här. Och det är ju det här folk har svårt att förstå. Du måste ju ta bort sockret först innan du kan aktivera. Det är det jag menar med att laga hjärnan först. Och då måste du ju ta bort drogen. Jag älskar ju den här medveten andning, andningsträning, relaxator och tejpa munnen. Det är den bästa stresshanteringsmetod jag har hittat. Jag har kollat många. Fysisk aktivitet, sömn. Ja, men du vet, bla bla bla. Så man måste ju liksom lägga om livsstil. Och sen är det ju inte hunky-dory imorgon. Så det kanske tar några månader innan det blir kul.
Ja, men jag tänker också det här kring beroende och barn. Alltså det är ju också känsligt att prata om. Jag fick ett samtal av en väninna för det är många år sedan. Men hennes dotter är sockerberoende och det har jag vetat sen. Sen dottern var typ ett år. Det var så tydligt. Alltså direkt den flickan började äta vanlig mat. Då ratade hon allt. Förutom pasta, bröd. Alltså sånt.
Vit
den
mat.
Sortens mat.
Det är vit mat de vill ha.
Ja, bara det. Allt annat ratade hon. Och, sen så,
och,
och uppe där i mellanstadiet så fick hon ju gå till en genom... sjuksyster eller vad heter det. Så fick hon sen gå till en dietist. Och då ringde mamman mig. För hon vet ju att jag har kunskap kring beroende. Och jag liksom bara skakar på huvudet. Och tycker det är så galet. Alltså, för att en beroende människa går till en dietist. Som säger att du ska lära dig äta lagom. För att där handlar det ju inte om att ta bort drogen. Utan där ska du lära dig hantera och äta. Lagom. Och det kommer aldrig gå, utan då kommer det börja med att det här barnet försöker kontrollera maten som den troligen redan har försökt om den går i högstadiet. Alltså många jag pratar med som har sockerberoende, de har ju, alltså de minns ju redan som du säger att de var kanske 7-8 när de,
eller 4-5 kan
folk äta, står och äter, dricker och boj i bakom dörren så att inte mamma ska se och så. Och ja, men det är, och samtidigt så är det liksom så här, jag skulle inte, alltså är du en beroende människa så måste man tänka på att ta bort drogen och som du säger läka hjärnan, ändra beteenden, det är mycket man behöver göra. Är du inte en beroende så behöver du inte leva på det sättet, utan då kanske, alltså Och det är också viktigt att det här...
Ja, jag förstår det. Jag är intresserad av dem. De kan köpa en kokbok och leva med det. Men alltså, jag jobbar inte med dem. Den här cravingen, det är ingen... Det handlar inte om viljestyrka eller moral eller någonting. Fysisk reaktion. När vi äter de här brötterna så sker en fysisk reaktion här i belöningscentrum och i bukspottkörteln. Det är det inte folk fattar. Det är inte triaden. Den slår på. Och jag säger, det är lika lätt att stänga av det som att lyfta sig hår. Den håller andan i en timme. Alltså varför inte folk förstår det? De vill ha det till psykologiskt. Sluta, säger jag. Det handlar inte om det. Mm. Och jag tror att om vi hjälper människor att förstå det, så tror jag att det kan skamavlasta väldigt mycket. Jag kan säga så här. Folk säger, vad ska jag äta? Ja, det är väldigt enkelt, säger jag. Därför att du ska äta det som bara en ingrediens.
Va?
Ja, smör då, säger jag. Du har två, salt och grädde. Nej, men alltså ägg är bara ägg. Nej, men alltså rena råvaror. Och ju mer ingredienser, ju mer skit det är, desto mer beroendeframkallande och desto mer skador på kroppen gör det.
Ja. Mm. Och när var den här boomen kom, då man fick den här fettskräcken?
84 i USA, tror jag.
Ja, exakt. Jag tänkte fel.
För 89 i Sverige.
Ja.
Mm.
För då blev det ju det här att fett var farligt. Och viss sorts fett är ju inte bra för oss. Men det blev ju den här fettskräcken. Och istället så började man ju... Så kom ju det här med sötningsmedel och sånt sen in i bilden.
Jättemycket socker och sötningsmedel i processad mat. Mm. Och så något som jag tycker är så märkligt. Jag var på Åland och föreläste. Och så kom det ett par som bakade, du vet, sådana fint surbröd. Typ surrågkusar. Det åt vi förr i tiden. I min matplan då, innan vi visste bättre. Men i alla fall så sa de, det är så konstigt med er svenskar, vi får inte sälja det här brödet som är osötat i Sverige, vi måste ha socker i det. Så jag menar, bara det var ju fruktansvärt. Men
där skapades ju också liksom, dels så har man ju sett att liksom sjukdomen har gått upp, fetma har gått upp, men också det här att man blir ju mer addict när man tillsätter sockret, och det är liksom allt som kom med den. Att man tog bort något, så tillsätter man ju något annat för att få smaken att vara bra. Liksom. Så det, ja, det finns mycket att prata om när det kommer till sockerberoende och mat och kost. Och verkligen. Och behöver
jag
bryta
det här stigmat. Du kan ju själv fundera vad ligger bakom att vi varit skrämd för salt. Salt är inte dugg farligt, vi måste ha salt. Skolan, jätteviktigt. Kött och smör. Jag brukar skoja säga att jag är en tvärtomare. Just därför så solar jag, tar saltshot på eftermiddagarna, så går ta ett nu snart. Äter kött, alla sorters kött och ägg och fisk och smör äter.
Jo, ja, nej, men man, det är som sagt, det finns ju mycket att prata om. Men typ som då min anhöriga som jag säger varje vecka, nu ska jag inte, precis som en alkis säger, jag ska aldrig mer dricka, nu ska jag inte. Och sen så ser jag hur personen är som radiostyrd när man går förbi, framförallt glass, en glassbar, bara raka vägen in. Och så har jag köpt en glass med tre kulor liksom. Vad behöver den här personen göra? Men till en person som sitter fast i ett sockerberoende nu, eller matberoende, vad skulle du säga till den att den ska göra?
Ja, alltså det som chockar mig hela tiden, det är ju det här att vi är så hjärntvättad med att det här är vårt fel, så vi måste fixa det själv.
Ja.
Jag menar, alla andra allvarliga sjukdomar försöker vi ju inte fixa själv, som diabetes eller, ja, vi kunde ju rabbla mycket som helst, men sök professionell hjälp. Det är en skandal att man inte får det via sjukvården, men det har jag försökt ändra på i åratal och inte kommit någon vart, och vi har fortfarande inte gjort det. Men jag tror att vi måste bilda opinion. Att folk måste stå upp och säga, jag behöver hjälp med det här, och så utbilda sjukvården. De kan ju ingenting, de säger bara ät måttligt, det går ju inte. Så det tror jag. Men jag tror att det behövs många fler. Alltså läs på min hemsida, skaffa min bok, gå med i sockerbomben i din hjärna på nätet. Det finns ju mycket kunskap och grupper där ute som helst. Och mejla mig om du har någon fråga. Jag jobbar inom patienter, men jag kan hänvisa dig. Jag kan lotsa dig. Jag tror, ja, men du kanske kan prata med den här eller kontakta den här. Det finns sockerskolan i Stockholm, you know, Leva sockerfri. Alltså, de gör ju ett jättebra jobb. Sen tror jag att vi måste ha många fler som du. För jag måste säga att det har varit en enorm glädje att bli intervjuad av någon som kan så mycket som du om beroende. Jag har ju varit intervjuad av folk som inte ens kan stava till beroende eller addiction. Och som är liksom, så vi skojar här uppe hälsan och säger Hilma Stöss. Va? Är det så? Va? Är det så? Och det blir ju ett helt annat samtal när du har så mycket insikt. För du kan plocka fram det du tycker känns viktigt. Så det tycker jag har varit otroligt roligt. Det är nog bara en av de första i Sverige som kan så mycket om beroende. Som har, ibland när jag har blivit intervjuad så tycker inte jag att de varken kan eller vill riktigt fatta vad det handlar om. Så, fler sånt, mer kunskap till folket. Det finns hjälp, det finns verktyg, enkla verktyg. Det är ingen rocket science att tillfriskna. Det krävs uthållighet, det krävs stödgrupper, skitviktigt. Det krävs kunskap, det får man via professionella behandlare i landet. Vi är många och vi kämpar för att hjälpa er. Vi finns. Det är väl det viktigaste, och framför allt, sluta skämmas. Det är inte ditt fel.
Nej.
Det är matens fel på din känsliga hjärna, den här farliga processade, ultraprocessade maten som vi har blivit, och alla galna matidéer vi har blivit itutade under åren för att folk som jobbar med sånt ska tjäna pengar på det. Vi ska äta naturlig mat, du vet. Du kan inte tjäna en massa pengar på naturlig mat.
Men det är så jag brukar säga. Ingen tjänar pengar på friska människor.
Nej, eller och ett naturligt liv. Lära sig sova bra. Men hur många mer studier behöver vi på att bra sömn är bra? Att fysisk aktivitet, promenader, samvaro med människor man har roligt med. Djur, natur. Hur många mer studier behöver vi på det? Icke. Start doing. Alltså det, vi måste, och jag tror att det är det här som får, jag måste läsa en studie till. Jag har inte sett att en enda studie hemma i en byrålåda har hjälpt någon. Däremot vi proffs som är utbildade som kan all forskning, vi kan sätta ihop verktygslådor och hjälpa dig med. Men själv behöver du inte läsa en massa 100 självhjälpsböcker. Fråga oss. Vi kan.
Och vi är många som gärna hjälper till, och även jag. Och jag kan bli så arg när jag ser, ja, men typ som Viktväktaren eller så här, som med de här begränsningarna också. Alltså, hur mycket pengar tjänar inte de på sina chokladbitar som bara är 2 points? De håller ju de här addicts-människorna fortsatt beroende och återkommande. Men vi skulle kunna prata...
Då måste vi ta ansvar själva också när vi utnyttjar fel verktygslådor för att vi inte vill ge frågan. Men då får du ju det priset också. Du får fortsatt sjukdomsutveckling och eländes elände till slut. Punkt. Så är det bara.
Ja, nej, men jag får säkert bjuda in dig en gång till här i framtiden.
Ja, det superkul. Jag sitter gärna och diskuterar med dig igen och snackar. Ja, det var roligt.
Ja, nej, men det har varit supertrevligt. Fortsätt ditt fina arbete, så hörs vi av framåt.
Detsamma, det är jag. Okej, tack.
Mörk himmel, ett regn faller sakta ner. Det får mig att minnas.